Men jag använder det för att försöka visa på möjligheter att få alla som jag är i närheten av då, att tänka så långt som det är möjligt i olika banor, i nya banor. Mm. Men också att ta med erfarenheterna in i det. För jag tror just på kombinationen av erfarenhet och nyfikenhet. Mm. Det är lite av kärnan i skapandet. Mm. Och den erfarenheten behöver man ju föda och fylla på hela tiden. Mm. Och den kan komma från andra personer, den kan komma från andra organisationer, den kan komma från saker som man kanske själv har gjort historiskt. Men som man kanske inte insåg hur viktigt det var och hur värdefullt det var och när det skulle komma till användning.
Just det som Karin säger här, att använda nyfikenhet i sitt ledarskap är något som ju faktiskt är en av nycklarna till inkludering. Och något som drivit Karin genom hela hennes karriär. Hon är Sverigechef för Tieto Every, ett av Sveriges största IT-bolag. Hon har sedan hon började vidareutbilda sig verkat i en mansdominerad värld, vilket vi pratar om i veckans avsnitt. Vilka anpassningar hon gjort och hur det format henne, både medvetet och omedvetet. Hon har också jobbat mycket med kulturer från andra länder, vilket också gör att hon har massor med intressanta lärdomar att dela med sig av. Vi pratar också om att de på Tieto Every satt ett väldigt ambitiöst jämställdhetsmål och hur man planerar att nå det. De har också ett väldigt intressant sätt att hantera ojämställda löner på, som jag tror att många fler skulle kunna använda. Innan vi drar igång avsnittet vill jag precis som vanligt tacka min sponsor Excitech, som genom att sponsra podden gör det möjligt för mig att fortsätta producera den. Så tusen tack för det, Excitech. Men nu, kära lyssnare, se till att lurarna sitter bra och dra upp volymen. För här kommer en timme med Karin Skrej. Vi och prata här.
Ja,
vi säger hej och varmt välkommen till Karin Skrejl.
Tack så mycket.
Nu sa jag rätt.
Nu sa du rätt.
Ja, vad kul. Så här börjar ju typ alla mina avsnitt. Att jag, hur uttalar jag ditt efternamn rätt? Det är inte alltid helt rätt.
Nej, men det är som det.
Det är som det är. Ja. Men jag ställde den frågan när du kom hit. Ja, så att det blir
precis.
Rätt. Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Du är Sverigechef på Tieto Every.
Ja, det stämmer.
Och har varit 2000...
Ja, egentligen har jag ju varit i den här rollen sedan januari 2019.
Ja,
när vi bildade Tieto Every. Mm. Och innan dess var jag i Every. Mm. Och där började jag i maj 2019. Så 2019. Det är ganska exakt 2 år i företaget.
Ah, okej. Okay. Mm. Ah, kul. Och vi ska prata mer om företaget och din roll där och sådär. Men vi måste ju liksom börja med dig, tänker jag. Och vi har precis konstaterat att du är väldigt lik min idol Helene Barnekow. Vi har suttit och skrattat lite åt det. Jag har tagit en bild på dig som jag ska skicka till henne sen. För jag tyckte att när micken kom framför ditt ansikte så här, så bara ögonen är typ samma. Så jag känner mig som hemma här.
Ja, på något sätt. Men vad roligt. Och Helene känner jag ju också väl. Så det var kul att bli jämförd med henne.
Ja, ni är ju i samma bransch.
Det är vi, verkligen.
IT-branschen.
Ja.
Och du har varit i IT-branschen länge, eller hur?
Ja, det har blivit så. Sedan början av 2000-talet kan man säga. Mm. Så det är faktiskt över 20 år nu.
Oj, så kan du mer om IT än vad jag kan antagligen.
Ja, det vet jag inte. Alltså IT utvecklas ju, det händer ju så otroligt mycket.
Mm.
Men jag har ju glädjen och förmånen att få ha varit med under så lång tid och se också just hur både teknik och användning av IT har förändrats.
Hur tror du att det kommer påverka hur vi kan attrahera kvinnor till den branschen?
Förhoppningsvis så upplevs vi som ännu mer attraktiva. Vi behöver ju attrahera många, både kvinnor och män, till den här branschen.
Mm.
Och just IT-telekomföretagen har gjort en del studier på just hur kompetensbehovet ser ut framöver.
Mm.
Och bara om några år, 2024, så har man konstaterat att det kommer att saknas 70 000 experter inom IT.
Mm.
Om inga särskilda insatser görs.
Mm. Vad ska man göra för insatser då?
Ja, men en mängd olika såklart. Mm. En är ju att se till att vi får fler som väljer att utbilda sig inom områden som vi har behov av när det gäller digitalisering och tech då. Mm. En annan är ju att titta på hur kan vi bredda kompetens hos personer som arbetar med andra saker idag. Mm. Som skulle vara värdefullt i vår bransch, men där man kanske bör bygga på med lite mer teknisk kompetens exempelvis. Mm. Och sen se till att vi verkligen nyttjar all kapacitet som finns i hela arbetsmarknaden.
Mm. Ja, vi kommer ju, vad sa du, 70 000 personer kommer vi att saknas.
Om inga särskilda insatser görs, så det hoppas vi ju nu. Och vi driver ju på från IT-telekomföretagen. Och nu säger jag vi, för jag sitter ju faktiskt i styrelsen där också.
Ja, du ser.
Ja, så att det är jätteroligt att få vara en del av det arbetet också.
Ja, och då känner du Pernilla Nissler som också har varit här. Hon sitter ju också i styrelsen där.
Stämmer.
Ja. Kul, världen är liten.
Ja.
Och sen är vi inte så många, eller vi säger jag, för jag är ju inte i någon ledande position i IT-branschen, även om jag är inom IT-branschen. Men det är ju inte så många profiler inom IT.
Nej, vi hoppas att det blir fler såklart. Mm. Därför att IT-digitalisering är ju otroligt viktigt för hela utvecklingen av samhället och Sverige.
Mm.
Det finns ju många studier som visar på en väldigt stark koppling mellan digitalisering till exempel och hur framgångsrik man är som företag och organisation.
Mm.
Så att det är jätteviktigt, så att det tror och hoppas vi att vi ska bli.
Mm. Men, och nu kommer vi in på något här branschspecifikt spår. Men vi vill ju höra mer om dig och jag vill jättegärna göra det. För att det finns ju ändå inte så mycket att läsa om Karin så. Så jag är ju ett väldigt tomt blad här idag.
Vad spännande.
Ja, det är jättespännande.
Får vi se vad vi kan fylla det
med. Jag brukar försöka vara ett tomt blad inför mina intervjuer vanligtvis. Men liksom, vem är du? Var kommer du ifrån? Och var börjar vi att prata om Karin?
Ja, var börjar vi? Ja, vi kan väl börja från allra första början. Jag är född i Stockholm. Mm. Under min uppväxt så bodde jag i Göteborg, Kalmar, Karlstad. Sen återvände jag till Stockholm för att studera. Och det gjorde jag på KTH. Mm. Läste jag maskintekniklinjen.
Hur kommer det sig? Kommer sidospår här nu?
Ja, precis.
Maskinteknik, om vi nu ska generalisera så känns det som en väldigt manlig.
En väldigt bred utbildning skulle jag säga att det är. Mm. Och det var det som gjorde att jag sökte mig dit. För jag ville ha en bred plattform att stå på. Och på den tiden kunde man välja en inriktning som hette industriell ekonomi under maskintekniklinjen. Och det gör man efter 2 år väljer man en inriktning.
Mm.
Men när vi kom dit så blev det inte så ändå, utan jag valde en annan inriktning. Som handlade mer just om digitalisering och IT. På den tiden, det här var ju på 90-talet.
Mm.
Så att allt var ju lite annorlunda då. Och en Apple-dator såg ju helt annorlunda ut än idag till exempel.
Mm.
Men det gav mer smak. Så det var nog det faktiskt som gjorde att jag slog in på banan. IT och tech och digitalisering.
Mm.
Men det visste jag inte då.
Vad var det som lockade med det liksom?
Ja, men
att
jag tror
du valde det istället.
Ja, men jag tror det som lockade mig var möjligheten att skapa saker och ting.
Mm.
Och saker som kan underlätta, saker som kan förbättra, saker som kan snabba på. Och det har jag alltid brunnit för.
Mm.
Att hela tiden göra saker lite bättre och lite smartare.
Mm.
Och jag tror någonstans att min egen nyfikenhet kom ju in i det också givetvis. Att jag ville vara med på ett område där det hände mycket. Och där jag såg att det var väldigt snabb och stark förändring. Så det var kul.
Är du i grund och botten en väldigt nyfiken person, eller?
Ja, jag skulle säga det. Jag är väldigt nyfiken och vill gärna titta på vad som kommer runt hörnet.
Man ser det, för det hela dina ni som lyssnar nu, dina ögon liksom lyser upp. Det är som att när jag ställer den frågan så blir du så här nästan taggad på något sätt.
Ja, men det är verkligen så. Jag går igång på det. Jag tycker det är jätteroligt. Och den nyfikenheten har jag försökt att bejaka hela livet egentligen. Ända sedan jag var mindre under studier och också i arbetslivet. Och det tycker jag är jätteviktigt. Det är en drivkraft och den kan man också givetvis coacha, peppa och stimulera på olika sätt. Men jag försöker vara mån om den.
Hur använder du det i liksom arbetslivet?
Ja, men jag använder nog det mycket för att vrida och vända på saker och ting. Mm. När vi sitter med en möjlighet eller ett problem till exempel i vardagen så försöker jag använda min nyfikenhet till att fundera på, kan man göra det här på något annat sätt?
Mm.
Kan man lägga till, dra ifrån någonting? Kan man tänka helt annorlunda? Kan vi vända upp och ner på saker och ting? Och det försöker jag också föra in i de teamen där jag arbetar. Att ställa de här frågorna som gör också att andra tänker i lite andra banor.
Mm. Är du duktig på att testa nya saker så, eller?
Bra fråga. Mm. Jag tycker det är roligt att testa nya saker. och jag försöker göra det och vara en early adopter i alla fall i vissa sammanhang. Men jag är absolut inte det konsekvent. Och det skulle nog mina barn skriva under på, att de tycker att jag är lite för långsam ibland.
Ja, men det kanske är en annan roll, jag vet inte.
Det är nog så.
Ja. Men just det här med nyfikenhet tycker jag är väldigt intressant och vill på något sätt grotta ner mig lite mer i. För jag tycker att det är så här en av nycklarna till inkludering, till ledarskap, liksom att vara nyfiken och våga utforska nya perspektiv. Ja. Jag tror ju jättemycket på det.
Ja.
För att lära sig om fördomar och så vidare. Så det finns ju jättemånga fördelar med det.
Absolut.
Hur använder du nyfikenhet i ditt ledarskap?
Men jag använder det för att försöka visa på möjligheter att få alla som jag är i närheten av då, att säga, tänka så långt som det är möjligt i olika banor, i nya banor. Mm. Men också att ta med erfarenheterna in i det. För jag tror just på kombinationen av erfarenhet och nyfikenhet.
Mm.
Det är lite av kärnan i skapandet. Och den erfarenheten behöver man ju föda och fylla på hela tiden. Mm. Och den kan komma från andra personer, den kan komma från andra organisationer, den kan komma från saker som man kanske själv har gjort historiskt, men som man kanske inte insåg hur viktigt det var och hur värdefullt det var och när det skulle komma till användning.
Mm. För du sa det att så här, du är nyfiken och du kommer på nya sätt att göra saker och liksom testar och försöker få ut det i dina team. Hur gör du det? För det kan ju också vara alltså svårt, tänker jag, i ledarskap att få in det.
Absolut, det kan vara svårt. Och samtidigt som ledare så har man ju faktiskt förmånen att kunna få göra det. Det är ju en del av ledarrollen. Att visa på möjligheter och att stötta och coacha.
Mm.
Så att det är en av de saker som jag gillar allra mest med ledarrollen.
Mm.
Så är det att få jobba med det.
Mm.
Men också att hjälpa människor och andra i omgivningen att navigera. Sen behöver det inte alltid innebära att man landar på exakt rätt plats från början. Och det är viktigt att ha med sig det. Att ibland landar vi fel. Och då tar vi med oss erfarenheterna av det.
Mm.
Tillsammans med vår nyfikenhet. Och sen så slår vi in på en ny väg eller ett nytt spår.
Mm.
Så att jag brukar säga att misslyckandena är otroligt värdefulla. För det är de som hjälper oss att lyckas.
Hur hanterar du dem då som ledare? När det blir ett misslyckande, ni testar något och så, det här funkar inte. Vad gör ni? Hur hanterar du det?
Ja, nej men då försöker vi samlas kring det. Och det tycker jag är viktigt. Att man då samlas runt, vad var det som hände egentligen?
Mm.
Vad gjorde vi bra och vad gjorde vi mindre bra?
Mm.
Vad borde vi ha gjort annorlunda? Och sen summera det och sprida det.
Mm.
För det tycker jag är otroligt viktigt. Jag brukar säga att feedback och kunskap, det är en gåva.
Mm.
Och att sprida det till andra så att de sen kan ta med sig det och förhoppningsvis inte behöva göra om exakt samma misstag eller misslyckande som man gjorde. Det tycker jag är jätteviktigt. Så det ser jag lite grann som mitt ansvar också i ledarrollen.
Mm.
Att sprida kunskap och erfarenheter, både dåliga och goda.
Och det där tycker jag Ann Helenius pratade om väldigt bra i sitt avsnitt, det här med misslyckanden och att liksom använda det som ett konstant lärande på något sätt. Okej, det gick åt helvete. Vad kan vi lära oss av det här?
Precis så. Och man måste göra som sagt de här misstagen och misslyckandena för att sedan lyckas.
Mm.
Och det tror jag att vi alla, om vi går tillbaka till vad vi har upplevt i livet, kan hitta sådana goda exempel på.
Mm. Men det kräver ju styrka, tänker jag, och någon form av möjlighet till reflektion, inre. För jag tänker, man gör det. Jag har ju gått på sådana nitar i den här podden vissa gånger. Att, inte i podden, men så här, på sociala medier och sådär. Där jag har efteråt reflekterat, alltså man går in och säger okej, men det här var kanske inte så bra.
Mm.
Det är lite jobbigt.
Mm.
Det känns lite fel i magen.
Mm.
Vad var det som hände?
Mm.
Och hela tiden liksom styra mot ett syfte och mål på något sätt. Nu kanske jag rantar ut här.
Nej, men jag tycker det är helt rätt. Och just tid för reflektion är ju något som man måste ta sig.
Mm.
Alla behöver ta sig det. Men kanske särskilt som ledare är det otroligt viktigt att man tar tiden.
Mm.
Och smälter vad som hände eller inte hände. Och vad vi lärde oss av det och ta med oss vidare.
Mm. Ja, det är superintressant.
Mm.
Och nu kom vi in på ett sidospår här.
Det
här hör mina lyssnare ofta. Men i den här podden så blir det ju som en liten snår i skog. För vi fångar upp vissa spår. Nu har vi gått lite åt sidan från stigen. Så vi går tillbaks till berättelsen om Karin. För nu har du pluggat
På KTH. Ja,
precis.
Och där fick jag möjligheten att göra ett utbytesår också. Som var väldigt, väldigt spännande i Schweiz på Tekniska högskolan där. Fantastiskt lärorikt och det ledde mig in på ett intresse för kombinationen av IT-teknik och industri som gjorde att jag sen sökte mig till ABB för att göra mitt examensarbete.
Vad är ABB gör? Industri på något sätt?
Ja, eller? Precis. Jag sökte mig till den delen av ABB som arbetade med automatisering av industriella processer.
Okay.
Och de arbetar ju med väldigt mycket.
Mm.
Väldigt bred portfölj. Mycket el och elkraft. Men jag sökte mig till automationsdelen.
Mm.
Fick göra ett jättespännande examensarbete och sökte mig sen vidare till deras traineeprogram, eller elevingenjörsprogram som det heter. Och där fick jag en fantastisk start och möjlighet att prova olika typer av arbetsuppgifter, arbeta i olika verksamheter och i tillägg till det träffa erfarna ledare inom olika områden och funktioner i företaget som delade med sig av sina erfarenheter. Och det var otroligt värdefullt att få lyssna till det. När man precis har kommit ut i arbetslivet och inte riktigt vet vad man vill och vad man ska våga så får man ju här en fantastisk möjlighet att verkligen prova det. Och det avslutades med 6 månader utomlands. Då var jag i USA. I Kalifornien.
Hur var det?
Det var jättespännande. Jag satt och programmerade i ett mörkt rum utan fönster hela dagarna.
Du kan liksom knacka.
Jo, men jag ville lära mig det på riktigt. Jag hade ju gått kurser på KTH i det här. Men jag ville verkligen praktisera det. Mm. Jag tänkte att det här kanske ändå inte är det jag kommer att sitta med i framtiden. Men jag vill veta hur det är, hur det går till. Och hur man utvecklar komponenter, hur man bygger ihop ett helt system. Och det här var ju system för styrning och övervakning av elkraftnät. Så att det var rätt tekniskt avancerat. Mm. Men det var otroligt lärorikt och jag hade ju väldigt roligt på fritiden också för det fanns många andra svenskar där som jag umgicks med. Mm. Så att det var ju en fantastisk start på arbetslivet och sen kom jag tillbaka till ABB. Jag landade då i verksamheten som arbetade med att stötta de andra ABB-bolagen med IT-lösningar av olika slag. Mm. Och fick ganska snabbt väldigt spännande arbetsuppgifter. Mm. Och fick jobba med olika typer av projekt, ganska avancerade projekt. Och landade efter några år då i det som vi idag skulle kalla faktiskt tech och digitalisering. Mm. Men som vi då kallade e-business och ibland också e-handel.
Ja, precis. E-business, e-handel. Det var det nya på den tiden.
Och innan vi kom dit så sa vi, tror jag, till och med elektronisk affärsinformation. Så att det var verkligen att utgå från väldigt etablerad teknik och uppgradera, kan man säga då, med hjälp av ny teknik till nya moderna lösningar. Och det var jättespännande att få komma in på det området. Mm. Och där fick jag verkligen blodad tand och kände att det här tåget vill jag vara med på. Mm. Och det var ju mitt under dotcom-boomen. När det startades en massa företag i hela världen och även i Sverige som skulle arbeta med ny teknik för att skapa webbar och dotcom-lösningar. Mm. Så det var jättekul. Och efter några år där så bestämde sig ABB för att outsourca den här verksamheten. Och det är ju ganska vanligt att man gör det. Och det här var 2004 som det här hände. Och då flyttade den här verksamheten från ABB över till ett IT-företag som heter Capgemini.
Mm. Som jag jobbar för.
Ja,
precis. Eller jag jobbar inte för. Jo, för Capgemini äger ju Society som jag jobbar på.
Precis, exakt. Ja. Så där kom jag in i Capgemini. Apropå liten värld då.
Ja, precis. Det känns som att alla IT-världen har varit på Capgemini någon gång. Ja. Jag vet inte det. Ja. Men så är det kanske inte.
Oh, nej, men det är ett stort bolag.
Det är jättestort.
Ja. Och med mängder av möjligheter. Så att jag fick ju börja med att arbeta med de tjänster som vi skulle leverera tillbaka till ABB. Mm. Men sen fick jag möjlighet att komma vidare och arbeta inom nya områden och med mycket bredare kundbas. Mm. Och även där fantastiska möjligheter och väldigt bra ledare och chefer som stöttade, coachade, utmanade och gjorde att jag fick verkligen rotera och testa många olika verksamheter och roller. Mm. Så det var jag jätteglad för. Mm. Men efter några år så kände jag kanske att jag var klar där. Mm. Och fick en möjlighet att gå till ett bolag som idag heter DXC. Då hette CSC. Det är ett amerikanskt bolag som finns representerat i Norden. Och har en spännande portfölj av kunder. Där fick jag komma in och bli ansvarig för den svenska verksamheten. Så det var första gången jag fick en riktig, kan man säga, vd-roll.
Ja, men precis.
Ja. Och det var ju stort och nytt, givetvis. Och kom också in i en lite mer internationell miljö. Mm. Amerikanskt bolag med ledning i Norden som satt i Danmark, i Köpenhamn. Mm. Så att där fick jag arbeta mycket med kollegor
också
i Danmark. Ja, det var väldigt annorlunda och en ny erfarenhet på många sätt, verkligen. Och där blev jag kvar ett par år och sen bar det av vidare till det som blev CGI. Mm. Som hette Logica under den här tiden. Men under tiden som min uppsägningstid pågick så kom CGI in och förvärvade Logica.
Okej.
Och då fick jag en helt annan typ av roll där än vad man var tänkt från början. Ja. Och så kan det också gå.
Ja, precis.
Och ett helt nytt område. Då kom jag in mer på infrastruktur och business process outsourcing. Mm. Som var jättespännande på många sätt. Och där är ju CGI också väldigt stora. Mm. Och det är ett kanadensiskt ägt bolag. Huvudkontor i Kanada. Så det var en lite annan företagskultur att komma in är ni jämfört med amerikanska?
Du har liksom rört dig mellan de här olika kulturerna hela tiden.
Ja, det är det jag har. Och steget efter CGI blev Fujitsu.
För där var det länge, va?
Där var jag några år med huvudkontor och säte då i Japan, i Tokyo. Och jag var väldigt nyfiken på den japanska, asiatiska företagskulturen. Så det var en av de sakerna som lockade mig till Fujitsu.
Men den är väldigt hierarkisk, den japanska kulturen.
Ja, den är mer hierarkisk, absolut. Mm. Och det är en väldigt stor organisation för Fujitsu. Mm. Och framförallt då i Japan. Men har även stor verksamhet i EMEA då. Och vi tillhörde ju då i Sverige EMEA-organisationen. Mm. Så att jag arbetade både, kan man säga, i en europeisk kultur, ledd från Storbritannien. Mm. Och en japansk, ledd då från Tokyo. Mm. Så att det var en jättespännande kombination.
Mm.
Och jag var väldigt fascinerad över skillnaderna i kulturer.
Mm.
Både vad det gjorde för företaget men också för människorna som arbetade i företaget.
Jag har också pratat med just Helene Barnekova om att vara kvinna i den kulturen. Alltså med japaner, att det är väldigt hierarkiskt. Och att det är väl där hon har sin upplevelse, om jag inte minns fel.
Mm.
Från att liksom, kan du gå och hämta te? Som hon brukar berätta om.
Ja. Nej, men så kan det säkert vara. Och jag råkade inte riktigt ut för det. Men däremot så fick vi kollegor från Japan som ville besöka oss i Sverige.
Mm.
Och gjorde studier på något som de kallade working mothers.
Aha.
Alltså kvinnor som var mödrar och samtidigt förvärvsarbetare.
Mm.
För det är ju inte lika vanligt i Japan.
Nej.
Det finns inte riktigt de förutsättningarna som vi har i Sverige för att göra det. Men de var väldigt fascinerade och nyfikna på det.
Mm. Att det gick att kombinera liksom.
Ja, precis. Mm. Så att då skickade de hit personer som skulle studera det och intervjua personer då i vår organisation.
Mm. Och sen blev det Tieto efter det? Eller?
Ja, Evry blev det då.
Och sen Tieto och Evry.
Precis. Mm. Så att drygt en månad i Evry så fick jag veta då att det fanns planer på att fusionera Evry och Tieto.
Och då blev du Sverigechef?
Ja, det blev jag. Och det visste jag ju inte från början.
Nej.
Men jag fick det erbjudandet under hösten 2019 och så klev jag in i rollen i januari.
Häftigt.
Ja, jättespännande. Så att det är ju en resa kantad av förändring och kantad av många olika kulturer. Vilket jag har tyckt har varit jättespännande.
Mm.
Och jag är ju jätteglad för att jag har fått uppleva allt det här under de här åren. Och det är ju inte slut än.
Nej, det är ju inte det. Du har några år kvar.
Jag tänker det.
Förhoppningsvis.
Precis.
Men du, vi har ju pratat om att liksom nyfikenhet driver dig. Alltså, eller vi har inte pratat om det. Jag har gjort det antagandet. Jag tycker ändå att du har sagt det lite grann. Vad är det mer som har drivit dig och liksom tar dig dit du är idag? Vad tror du att är dina största drivkrafter?
Ja, men jag tror att en annan drivkraft är förändring.
Mm.
Kraften och möjligheten som finns i förändring.
Mm.
Och den tror jag kommer mycket ifrån att jag själv flyttade mycket som barn under min uppväxt. Och lärde mig att ganska snabbt se möjligheten i en förändring. Och att anpassa mig efter nya förutsättningar.
Mm.
Och även att hantera såklart baksidan av en förändring. För allt är ju inte positivt när man sitter i en situation att saker och ting ändras.
Mm.
Men så det tror jag att jag fick med mig och fortsatt att ha med. Mig. Och säkert är det en av de sakerna som har gjort att jag har dragits till den här branschen också.
Mm.
Som ju bygger på förändring. Där vi hjälper kunder att förändra sig samtidigt som vi också förändrar och uppgraderar oss själva hela tiden.
Ja, det är en väldigt snabb föränderlig värld. Techbranschen ska jag ju säga nu då, inte IT längre utan
precis.
Techbranschen.
Ja.
Det händer ju något hela tiden.
Ja, men det gör ju det.
Ja.
Och det är som sagt, det passar ju perfekt om man gillar förändring och även nyfikenheten då.
Mm.
Sen har jag väl en del till som jag har reflekterat lite över och det är att jag idrottade en del som barn och höll på mycket med konståkning.
Mm.
Och det är ju en sport som är väldigt tekniskt krävande och som bygger på väldigt
läskigt.
Ja, nej, men väldigt mycket disciplin och uthållighet skulle jag säga. Att man verkligen nöter.
Mm.
Man nöter och man gör om och man gör om och man gör om tills man tycker att jag kan inte göra det här fler gånger. Men det kan man alltid. Man kan alltid göra det lite bättre.
Mm.
Varje gång jag gjorde den här piruetten så blev det lite bättre. Eller varje gång jag landade där hoppet så blev det lite stabilare.
Är det inte superläskigt med konståkning? Alltså att kasta sig runt på isen och sådär. Jag förstår inte hur man vågar det faktiskt.
Nej, men jag började tidigt. Jag var 3 år när jag började.
Ah, okay.
Så att på något sätt har jag vuxit upp med det.
Ah.
Och ja, under ett antal år så vet man ju inte om något annat. Det är ju som självklart att sätta på sig skridskorna och ge sig ut på isen.
Mm.
Så att man tänker inte riktigt i de banorna. Och så är det nog i alla idrotter som man har hållit på med länge.
Mm.
Att man tänker inte så. Men om jag skulle ge mig in i det nu och inte hade den bakgrunden, absolut.
Mm.
Det skulle jag göra.
Man blir räddare med åren kanske. Jag vet
inte. Det blir man, absolut. Ja. Men det är en konstig känsla nu när jag sätter på mig skridskorna och ska åka. Därför att man har på något sätt kvar i muskelminnet hur det ska kännas.
Mm.
Men kroppen har ju åldrats. Man har ju inte kvar de här musklerna riktigt.
Det är inte riktigt samma sak längre. Som det var då.
Tyvärr är det inte så. Nej, men jag tror att det på något sätt har drivit på det här att alltid kunna göra saker lite bättre.
Mm.
Går det att spetsa till det här lite? Om vi tränar lite till kan vi bli ännu bättre då.
Mm.
Så det tror jag någonstans att jag har fått med mig därifrån också.
Har du varit väldigt resultatorienterad?
Ja, men det har den alltid varit. Och kanske målorienterad. Mm. Det behöver inte alltid vara ekonomiska resultat det handlar om. Det kan ju vara att öppna andra typer av mål.
Mm.
Och det tycker jag är viktigt. Och det har nog alltid drivit mig. Att sätta upp ett tydligt mål och att arbeta mot det.
Mm. Men du har ju gjort karriär konstant. Du har gått en utbildning som var mansdominerad. Du får dricka kaffe. Sen,
tack snälla.
Det sa jag till dig innan vi började inspelningen också. Att man får dricka kaffe. Man får andas. Här är vi i en lugn stund tillsammans på något sätt. Så det är helt okej. Men du har ändå tagit dig fram i en mansdominerad bransch. Liksom hela din karriär, utbildning, sen ABB, sen liksom IT-branschen. Har du reflekterat över hur det har påverkat dig att verka i den miljön?
Ja, absolut har jag gjort det en del. Och jag har ju inte så mycket annat att jämföra med. Med att jag har varit, precis som du säger, i den miljön hela vägen.
Mm.
Jag tror att det har givetvis gjort att jag har anpassat mig efter de förutsättningarna till viss del såklart.
Vilka anpassningar tror du har gjort då?
Ja, men jag tror någonstans att jag har säkert anpassat mig i sättet som jag kanske pratar på i vissa sammanhang.
Mm.
Och i sättet som jag hanterar i vissa situationer.
Mm.
Men jag skulle inte säga att det är negativt, utan tvärtom skulle jag säga att jag har haft mycket nytta av det.
Mm.
Och jag tror just på kombinationen. Att kunna leva i en miljö där man är i minoritet.
Mm.
Men också kunna leva i en miljö där man inte är i minoritet, det vill säga majoritet.
Mm.
Och jag tror att oavsett om det handlar om kön eller andra minoriteter och majoriteter, så anpassar man sig i viss grad till majoriteten. Men mångfald handlar ju om att inte pressa sig för långt i det.
Ja, precis.
Utan att olikheterna faktiskt är viktiga och betyder någonting.
Mm.
Och det är här inkluderingen kommer in.
Mm.
När vi lyckas ta vara på våra olikheter.
Mm.
Så att jag har samtidigt varit mån om att inte gå för långt i att anpassa mig.
Ja.
Utan att hålla på det som är jag.
Mm.
Och det är någonting som jag verkligen har försökt ta fasta på.
Mm.
Att vara mig själv och inte anpassa mig allt för mycket. Och att vara sann mot mig själv. Vad jag gillar och inte gillar och vad jag står för och tycker att jag vill göra. Så det har jag alltid haft med mig lite grann som ett rättesnöre då genom karriären.
Ja, och det är ju så att så här, på något sätt så måste vi ju alla vara till viss mån anpassningsbara.
Mm.
Till en viss mån, så att säga. Men många kvinnor upplever ju att de måste göra anpassningar som kanske inte är helt bekväma.
Ja.
För att ta sig fram i den här typen av miljöer.
Ja. Ja.
Men det är ingenting som du har upplevt eller känt?
Alltså jag har alldeles säkert gjort det omedvetet många gånger. Anpassat mig på ett sätt som kanske inte har inneburit då att man har fått full utväxling på just mångfalden. För det är det man vill ha.
Mm.
Så att organisationer skulle jag säga som är medvetna och mogna och förstår betydelsen av mångfald och inkludering är ju också måna om att man inte har personer som anpassar sig för mycket.
Mm.
Utan att som sagt olikheterna berikar det de vi vill ta vara på. Så att för mig skiljer det lite grann mogna från mindre mogna organisationer. Hur pass bra man är på att ta tillvara olikheterna.
Så är det ju såklart.
Ja.
Men kan vi gräva lite mer i det här med omedvetna anpassningar?
Ja.
Även om det kanske är lite jobbigt. Ja. Eller jag vet inte om du tycker att det är jobbigt.
Nej, men absolut. Gärna.
För jag tänker så här. Att jag tror att många gör det.
Mm.
Att man gör anpassningar omedvetet.
Mm.
Alltså det var något som slog mig när jag startade den här podden. Och då skickade jag ut jättelånga listor med frågor till mina gäster där en av frågorna var så här: har du någon gång blivit satt i lilla gummanfacket? Och alla bara, alltså det har hänt så många gånger som jag kommer inte ihåg.
Mm.
Det vill säga att vi liksom tar skiten och går vidare.
Mm.
Och då kommer vi ju inte heller förändra någonting.
Nej.
Så vill du liksom på något sätt reflektera lite mer över vilka omedvetna anpassningar du har gjort?
Ja.
Så att vi synliggör det,
absolut,
tänker jag.
Absolut, och det är jätteviktigt
ja.
Att göra det. Så att det är en jättebra fråga. Nej, men jag tänker väl först och främst då på anpassningar som jag gjorde när jag blev förälder. Och skulle få livspusslet att gå ihop.
Mm.
Att vara mamma och ganska nybliven mamma just i början.
Mm.
Och samtidigt ha ett jobb som jag tyckte var väldigt roligt. Och som jag brann för och ville lägga tid på. Här sprang jag ju på absolut en hel del normer och förväntningar. Mm. Inte bara i företaget utan i samhället i stort.
Mm.
Om vad kvinnor förväntas göra i en sån situation. Mm. Och jag fick flera gånger frågan hur mycket deltid jag skulle arbeta när jag hade fått barn.
Mm.
Och min plan var ju snarare att gå ner till en heltid då. För jag jobbade väldigt mycket och det fungerar givetvis inte.
Mm.
Men det fanns en förväntan om att jag som kvinna skulle göra det. Och min man på den tiden fick ju inte samma frågor.
Nej.
Så att här kan man säga att jag anpassade mig inte. Men jag noterade i alla fall att det fanns förväntningar och normer som jag skulle leva upp till. Och som jag inte själv hade haft en tanke på riktigt att jag skulle behöva passa in i.
Mm.
Men sen gjorde jag ändå det när jag blev förälder. Jag ville passa in bland andra mammor. Och jag ville passa in på jobbet. Så att det är klart att jag anpassade mig på olika sätt.
Mm.
Och jag minns till exempel när jag var bland andra mammor och på dagis och vi skulle ha med oss fikabröd till föräldramötet.
Mm.
Och jag inte hann baka.
Nej.
Och då ville jag inte komma med en påse med köpebullar. Så jag köpte bullar och la över dem i en egen fryspåse.
Oh, Gud.
Det där har jag tänkt på i efterhand så många gånger. Vad dumt.
Oh.
Varför gjorde jag så? Ja, men det var ju för att passa in då i någon form av norm. Mm. Att man skulle komma med hembakta bullar.
Mm.
Och det här skulle jag inte göra idag. Men det gjorde jag då. Så att både som sagt i arbetslivet och utanför arbetslivet. Och ibland tyckte jag nästan att normen och förväntningarna utanför arbetslivet var tuffare att leva upp till. Så att jag stack ut och var annorlunda på flera sätt. Och bestämde mig för att så får det vara.
Mm.
Och jag tror att det kanske var svårare därför att jag bodde i en lite mindre stad då.
Mm.
Jag tror att i större städer så är det större spridning på hur man lever sina liv.
Ja.
Men i en mindre stad så syns det lite tydligare om man inte lever på ett visst sätt då.
Ja, pressen kommer ju från olika håll. Liksom.
Ja, den kommer från olika håll. Mm. Och det var nog det jag tyckte var allra jobbigast.
Mm.
En annan reflektion på det här är ju att jag har arbetat en del i internationella företag.
Mm.
Och det blir en ytterligare dimension till detta att anpassa sig efter normer och förväntningar. Och här har det varit ännu färre kvinnor många gånger i de organisationer som jag har ingått. Och framförallt färre kvinnliga ledare.
Mm.
Och där har jag stött på en ovana, skulle jag nog kalla det, hos många män och manliga ledare. Att agera och samarbeta då med kvinnor i motsvarande roller. Man är helt enkelt inte van vid det. Och därför beter sig ibland lite klumpigt. Och på ett sätt som man kanske inte vill. Det är inte illa ment.
Nej.
Men för mig som kvinna blir det tokigt helt enkelt.
Kan du komma ihåg någon sån specifik situation?
Nej, men jag kan ju... Det här kindpussandet som finns till exempel i många länder är en typisk sån sak. Att det ska kindpussas. Och det gör ju inte männen riktigt på samma sätt. Men när man kommer som kvinna så är det ju så helt enkelt. Det
är då man liksom separerad.
Ja, och då sticker man direkt ut som annorlunda. Och av ren artighet. För det är ju så att många gånger är det av artighet som man beter sig annorlunda.
Mm.
Så kommenterar man kanske på kläder och utseende och såna här saker. Och det är inte illa ment alla gånger. Men det gör ju att man sticker ut. Och upplevs i någon mening annorlunda och kanske lite förminskad då.
Mm.
Sen har jag bestämt mig för att jag inte ska ta åt mig av det. Och Nej. Inte känna det så.
Nej.
Men någonstans finns det ju där ändå.
Hur har du hanterat det? Du har bara... Nej, men, det passera eller rinna
ja,
av? Eller?
Jag har väl gjort det, men sen har jag också faktiskt haft kollegor som jag har pratat med om det. Och sagt att inget sånt här, utan nu kör vi bara som det är. Och då köper de ju det.
Mm.
Så man får kliva fram ibland också och tala om hur man vill ha det.
Mm.
Och då är min erfarenhet att de flesta lyssnar. Men sen finns det ju såklart andra situationer där det här är mer beräknande.
Mm.
Där det inte är av så att säga, okunskap eller artighet då. Att man behandlar kvinnor eller personer annorlunda. Och det brukar jag reagera på.
Mm.
Det är ju inte okej givetvis någonstans. Och där tycker jag det är viktigt då att man har modet i sig.
Mm.
Och det är inte så lätt när man är ung.
Nej.
Det har blivit lättare med åren. Men att man har modet i sig och faktiskt säga ifrån då.
Kan du ge något exempel på vad som har...
Nej, men det kan vara... Personer som kommenterar utseende i något sammanhang. Och då kan jag säga, men det är irrelevant. Det är inte relevant överhuvudtaget i den här diskussionen.
Nej.
Och då, det finns ju vissa kommentarer och vissa ord man kan använda sig av för att lite grann göra en pushback då.
Mm.
Och säga att det här var dumt.
Mm.
Och här brukar jag försöka hjälpa och stötta kanske framförallt yngre kvinnor som hamnar i sådana situationer och inte riktigt har kanske den erfarenheten.
Mm.
Att ge modet och ge lite verktyg och ge lite tips på hur man hanterar det.
Mm.
Men jag skulle samtidigt säga för min egen del, det här har inte varit ett jättestort problem.
Nej.
Jag verkligen säga det, och jag tror att det beror på att jag har sökt mig och jobbat i organisationer som har i grunden en väldigt schysst kultur.
Mm.
Och det tror jag kanske är en av de viktiga sakerna. Att verkligen försöka arbeta med personer och i miljöer och se till att ha chefer och ledare som säkrar att det blir en bra miljö där man inte råkar ut för sådana här saker i minoritet.
Mm.
Så att jag tycker inte det har varit ett stort problem, men det är klart att det har varit enstaka tillfällen.
Mm. Men du har ändå börjat, alltså du är ju nu på Tieto Every som överlag liksom inom branschen har haft ett rykte om sig att vara en av de gubbigaste kulturerna. Alltså det finns ju rubriker där det står så här, nu har det gubbigaste företaget liksom insett att de måste göra något. Mm. Vad tror du att det beror på?
Ja, svårt att säga. Det är såklart, det finns en lång historia i både Tieto och i Every.
Mm.
Och det är en historia som har inneburit förvärv av verksamheter och man har rekryterat in till olika uppdrag och roller. Så att den historien har vi ju med oss.
Mm.
Det vi gör nu då som vårt nya företag, det är ju att vi tar ju ordentlig sats nu runt området som vi kallar sustainability och även diversity and inclusion.
Mm.
Och har tagit fram en diversity charter som är väldigt utmanande, och det vill vi att den ska vara, därför att vi har höga ambitioner.
Mm.
Och det är det vi styr utifrån här och nu.
Mm.
Sen har vi som sagt en historia, och den har vi med oss, och det finns mycket som är bra i den som vi ska ta vara på.
Mm.
Och sen finns det andra saker som vi vill, så att säga, uppgradera. Vi kallar ju det också upgrading tomorrow, för att vi vill, så att säga, komma vidare då i det här arbetet. Som är jätteviktigt på alla sätt, och särskilt för oss som arbetar med digitalisering.
Mm.
Där vi behöver mångfald och vi behöver inkludering för att skapa de bästa lösningarna. Så att nu har vi satt upp väldigt tydliga mål då för vad vi vill. Både med sustainability-området och med vårt mångfaldsarbete.
Mm.
Och det brinner jag väldigt mycket för.
Det är ju en jätterolig fråga.
Ja.
Men jag tänker att du blev Sverigechef, och så här, är du första kvinnan som sitter på den positionen? Eller är det...
Nu har ju organisationen sett lite olika ut under årens lopp. Så det är svårt att jämföra. Det har funnits seniora kvinnliga ledare i både Tieto och i Every tidigare. Då.
Mm.
Men när vi nu startade vårt nya företag, då, nu säger jag startade, för det gjorde vi ju nästan. I Sverige slog vi ju samman två stora organisationer, Tieto och Every, och bildade en ny organisation. Så att då blev vi ju större än vad vi har varit tidigare i Sverige.
Mm.
Nu är vi nästan 4500 anställda i Sverige. Varav lite drygt hälften från tidigare Tieto och knappt hälften från tidigare Every. Så att vi är också en mycket större organisation nu. Och en lite annorlunda organisation skulle jag vilja säga än vad både Tieto och Every har varit. Så att vi är på den resan nu och ska skapa någonting riktigt, riktigt bra.
Men du blev som kvinna Sverigechef. Och då blir ju du också, för det pratar vi mycket om, alltså det är ju inte en slump att podden heter Fannys förebilder liksom, för att alltså, kvinnliga förebilder är ju en av nycklarna till att bli mer jämställda. Alltså vi måste visa att så här, det går också här.
Ja.
Och du då som blir Sverigechef för ett jättestort IT-bolag som dessutom har arvet, även om ni jobbar och förändrar det, som har ryktet om sig att vara gubbigt, så det faller ju ett jättestort ansvar på dig, tänker jag, som individ. Eller är min tolkning av det fel?
Nej, men jag absolut har i min roll ett jätteviktigt ansvar på flera sätt. Och ett är ju såklart att vara en bra förebild. Att stötta, coacha andra till framgång och att blomstra, som jag brukar säga. Mm. För det är mycket det handlar om. Att man ska bli inspirerad och få energi av den miljö som man verkar i.
Mm.
Och där har jag en jätteviktig roll i att bidra till det, givetvis. Och samtidigt som jag är väldigt mån om att vi är ett lag som drar och gör det här jobbet tillsammans. Så att när jag kom in då i nya organisationen här i januari 2020, så fick jag ju möjligheten att bygga min ledningsgrupp.
Mm.
Och det är ganska unikt att få göra det.
Ja.
Men det fick jag göra, och Och då hade vi några hörnstenar som vi utgick ifrån när vi byggde våra ledningsgrupper. Och en var ju meritokrati, definitivt att ha kunskap och erfarenheter för rollen. Mm. Men också potential att lyckas i rollen. För det är också viktigt att komma ihåg att potential är en komponent när vi tittar på roller. Och en annan var just mångfald.
Mm.
Och mångfald och inkludering, alltså att skapa en inkluderande miljö i det här teamet. Mm. Där vi skulle kunna dra nytta av våra olikheter. Och då ville vi ha olikheter inte bara i fråga om kön, utan olika bakgrunder. Mm. Vi ville ha representation från båda organisationerna sedan tidigare, exempelvis. Mm. Så att det var många parametrar att väga in i detta.
Mm.
Och sen fick vi ihop ett lag där vi idag är cirka 40% kvinnor och 60% män.
Mm.
Och det är jag ju inte riktigt nöjd med ändå, utan vi ska ju komma till en 50-50 mix. Det är ju våra mål.
Mm.
Men vi kom i alla fall en bit på väg jämfört med hur det såg ut i tidigare organisationer.
Mm. Men känner du ingen press att axla det här ansvaret som förebild? Alltså, för det faller ju, vissa kan ju uppleva en tung, jag ska inte lägga det på dig, men att många kvinnor upplever ju en press av att behöva vara förebilder för andra på det sättet.
Mm.
Att man, för som kvinna ofta så blir man ju representant för hela sitt kön.
Mm.
Då är man inte unik individ.
Mm.
Utan man klumpas ihop, framförallt om man misslyckas.
Absolut. Jag tycker framförallt att det är roligt. Och ja. Jag är glad och stolt över om jag kan bidra på något sätt till att inspirera andra och stötta andra i det de vill åstadkomma.
Mm.
Så att jag tycker framförallt att det är roligt snarare än att jag känner pressen.
Mm.
Det här är någonting jag vill göra. Och jag tycker också att jag känner ett ansvar lite grann att ge tillbaka. För jag har fått väldigt mycket hjälp och stöd själv under mina år i karriären.
Mm.
Och haft många mentorer, både manliga och kvinnliga mentorer som jag har använt som bollplank och stöttning. Så att jag försöker själv, i tillägg då till min vanliga roll, försöker jag också ägna en del tid åt att vara mentor till andra. Och givetvis så mycket jag kan vara engagerad i olika nätverk och vara med och tala och diskutera med andra, både kvinnor och män.
Mm.
Men det är klart att det är särskilt viktigt nu att vi jobbar för att nå våra mål då, om att ha en bra balans vad gäller kön till exempel.
Mm. Jag tänker att det där ansvaret är tungt att axla, men också väldigt, väldigt viktigt.
Mm.
Jag tror också att det är väldigt, väldigt viktigt att prata om de här utmaningarna. För att det är ju liksom verkligheten. Det går inte att stoppa det åt sidan på något sätt.
Nej.
Och att man måste reflektera över det på något sätt.
Absolut. Och det är ju alla delar av detta.
Mm.
Dels hur får vi fler kvinnor att söka sig till branschen, till tech- och digitaliseringsyrken.
Mm.
Och det börjar ju ganska tidigt. Och här har ju också IT-telekomföretagen nu gått in med en del skrivelser och gör en del inlagor. Just för att få upp ögonen för hur viktigt det är att börja tidigt och få unga att intressera sig för IT och teknik.
Mm.
Och där tror jag man behöver göra en särskild insats för tjejer. Och jag tror att den insatsen hänger väldigt mycket ihop med att skapa en lust. En lust för att lära sig, en lust för att arbeta med de här sakerna. Och det börjar redan i skolan.
Mm.
Så att där någonstans behöver man sätta in extra insatser, helt klart.
Mm.
Men sen tror jag också, som vi är inne på här, vi behöver titta på hur kan vi stötta kvinnor som kommer in i branschen och se till att man får vad som krävs för att man ska lyckas och bli framgångsrik här.
Också få med sig de gubbiga männen, tänker jag. Alltså, förlåt, jag har fastnat på det ordet. Därför att det är ju på något sätt avgörande för jämställdheten. Också i IT-branschen där liksom makten är väldigt ojämnt fördelad.
Men så är det ju. Alla, alla har ju ett ansvar att bidra.
Mm.
Inte bara kvinnorna.
Nej.
Det kan jag känna ibland att det blir lite mycket ljus på att kvinnorna ska vara förebilder. Och det tycker jag är bra. Men det är också minst lika viktigt att vi har män som driver de här frågorna.
Mm.
Och många gånger kan det till och med vara mer effektfullt när en man driver frågan. Som inte är i minoritet.
Mm.
Så att vi måste hjälpas åt allihopa här att dra det här. Och det börjar ju också med någon slags förståelse för hur viktigt det är med mångfald och inkludering.
Mm.
Och att olikheterna berikar.
Mm.
För det kan vi också se att det handlar inte bara om att ha i statistiskt sett en bra fördelning mellan kvinnor och män. Utan det handlar också om att få ut den fulla potentialen då.
Mm.
Av att vi faktiskt är en blandning av kvinnor och män och personer med olika bakgrunder. Mm. Och det här är man ju också olika bra på i organisationer.
Mm.
Så att det stannar inte med att nå i statistiken en viss fördelning. Utan uppgiften är ju mycket större än så.
Ja, så vi kan ju inte bara stoppa in massa kvinnor som sen gör de här omedvetna anpassningarna. För då, då är man ju liksom på något sätt ändå inte jämställd på riktigt.
Exakt.
Alltså,
nej, man är inte jämställd och man får inte ut potentialen av att vi faktiskt har en mångfald. Och det är ju det vi är ute efter såklart. Vi vet ju att det ger bättre resultat. Mm. Vi vet att det gör arbetsplatsen roligare och mer trivsam att vara på.
Mm.
Och vi vet att den typen av organisationer kommer långsiktigt att vara mer uthålliga.
Mm.
Så att det finns ju så många skäl till att det här är viktigt.
Mm. Och nu har ju ni, som du sa, ni har ju satt väldigt höga mål. Vad är det, 50-50 år?
50-50 2030 har vi satt. Och det är inte så många år bort.
Nej, det är inte det. Och jag menar, branschstandard är ju 27% eller vad är det, 28?
Ja, runt 30, 29-30 någonting.
Och har legat där i flera många år. Så att ni har...
så vi har en uppgift att göra.
Det rör sig ju inte direkt jättesnabbt uppåt. Det backade något år också.
Ja, precis. Ja. Det positiva är ju att vi har ju större andel kvinnor bland våra ledare.
Ja, okay.
Så om vi tittar i vår organisation på chefen personalansvar så är det 35% kvinnor. Och om vi vidgar det då till att titta på alla ledare, oavsett om man har personalansvar eller inte, så ökar det ytterligare lite grann.
Mm.
Så att vi börjar ju någonstans röra oss i rätt riktning då när det gäller ledningsgrupper och ledare.
Mm.
Men det måste ju sen fortsätta, givetvis vidare.
Mm.
Och därför är det ju så viktigt att ha tydliga mål och planer för hur det här ska gå till.
Mm.
Och exempelvis så jobbar vi nu med i rekrytering att öka då andelen kvinnor som vi rekryterar in för att över tid kunna nå en bättre balans. Då måste vi ha en större andel kvinnor än män som kommer in i företaget i princip. Samtidigt så är ju det här vi kallar meritokrati är ju som grunden för allting. Vi måste ha rätt kompetens och rätt bakgrund och rätt erfarenhet för rollen. Och vi vill också se till att vi får så att säga, en mångfald och en bra mix då, över tid. Så att det är flera parametrar vi måste titta på när vi rekryterar.
Och sen har jag byggt en jättebra plattform som ni kan använda för att de ska vilja stanna kvar sen. Det kan vi prata om efter.
Och det är ju minst lika viktigt att de kvinnor som är i organisationen också trivs och vill vara kvar och vara med och bidra till att fortsätta utveckla både företaget och mångfalden.
Ja, för man kan ju inte bara liksom stoppa in massa kvinnor och så tro att det magiskt löser problemet, utan i slutändan så är det ju en kulturfråga.
Det är precis.
Jag tänker att det är ett så här genomgående problem i många branscher att man stoppar in massa kvinnor och så kommer de in och så lämnar de. Alltså, man ser ju många IT-bolag som har liksom högre inflöden eller högre utflöden inflöde, så det blir liksom, det blir aldrig någon skillnad då.
Nej, och det är jätteviktigt, och där är det ju otroligt viktigt då att fånga vad är det som är en inspirerande och en bra kultur för oss alla att vara, givetvis då, men särskilt i en sån här resa som vi gör då, vill öka andelen kvinnor, så behöver vi ju fånga vad är det som krävs, vilka förutsättningar behöver på plats för att vi ska så att säga vara attraktiva, en bra arbetsgivare, en bra arbetsplats att vara på för både kvinnor och män, för unga och mer seniora. Vi behöver ju alla. Så att det ställer absolut krav på organisationer och på ledare idag. Att se till att vara en bra arbetsplats för hela den mångfald som vi behöver.
Och jag tänker att visst gör ni någon övning för när ni tar in ny, alltså för att liksom synliggöra fördomar, eller hur?
Exakt, vi gör så. Vi har något som vi kallar anti-bias training. Så att alla nyanställda som kommer in i vårt företag får gå igenom en sån utbildning som en del av vårt introduktionsprogram.
Mm.
Och det är egentligen för att medvetandegöra i steg ett. Detta då med bias och vad som är bias och anti-bias. Och det gör vi genom att visa ett antal case och scenarios. Och sen så får man då titta på dem och ta ställning och lära sig av det. Så det är en del. Den här utbildningen är också obligatorisk för alla våra ledare.
Mm.
Och den finns tillgänglig för alla våra anställda ständigt då i vårt e-learning-verktyg.
Mm.
Så att den är jätteviktig för oss. Sen jobbar vi ju också med att prata mycket om bias och anti-bias.
Mm.
Och det behöver vi göra ännu mer.
Mm.
Det är en del av att ha en öppen kultur.
Mm.
Att prata om sådana här saker. För det förstärker ju medvetenheten.
Mm.
En öppen kultur behövs ju också i den meningen att det finns en transparens. Finns en möjlighet för alla att föra fram frågor öppet. Och att fånga då, om vi ser exempel på situationer där vi är bias, att då kunna föra fram det, kommunicera det så att vi får upp det på bordet och kan ta tag i det. Och sen försöker vi ju löpande mäta det här också. Mm. I våra medarbetarundersökningar till exempel. Mm. Så finns ett antal frågor som berör detta.
Bland annat, hur ställer ni de frågorna då?
Bland annat en fråga som handlar om man upplever att man blir behandlad med respekt i företaget.
Mm. Mm.
Det är en jätteviktig fråga som knyter an till detta med hur vi agerar då.
Mm.
Bias and bias till exempel.
Mm.
Och det finns andra frågor också, men det är en av de viktiga i det sammanhanget. Så att både medvetande göra, prata och agera och sen löpande följa upp är jätteviktigt i det här arbetet.
Mm. Ja, det är superviktigt. Mm. Och ni har också gjort, det var något jag läste om det här med löneskillnader och, eller jag har fel? Det här med Tji-index och att ni har ju ändå mätt bra på det liksom.
Precis.
Tji-index mäter väl ledar i...
Ja, Tji-index mäter ju en mängd olika perspektiv. Ja. Men den tittar ju då på hur företag arbetar med mångfald och inkludering.
Mm.
Inklusive skillnader mellan kvinnor och män.
Mm.
Och här fick vi en god ranking. Vi kom trea i det index som gjordes i år tidigare. Och det är vi jätteglada för.
Mm.
Men det är klart att det finns mycket, mycket mer att göra. Det du nämnde då om lön och skillnader. Mm. Det är också ett arbete som vi gör väldigt medvetet. Vi gör regelbundet en sån här löneskillnadsundersökning.
Mm.
Pay gap kallar vi det. Och den resulterar då i en lista egentligen över personer som ligger snett i förhållande till sin roll och kompetens och ansvar. Och då går vi in och justerar lönerna där. Och vi har en särskild budget för att göra den typen av justeringar kopplat till den här lönekartläggningen.
Ni gör det aktivt alltså?
Det gör vi aktivt regelbundet.
På individnivå?
På individnivå.
Så den här kvinnan borde tjäna mer? Så vi ger henne mer pengar? Så, eller tvärtom?
Så kan det komma ut, exempelvis. Ja. Och det kan vara en eller flera. Ofta är det flera.
Mm.
Då får vi upp en lista att de här personerna ligger snett.
Mm.
De borde ligga på en annan nivå.
Och då ringer ni dem och så säger ni så här, hallå, hej! Nu får du 10 000 extra i månaden här, eller hur?
Jo, men som en del av lönekartläggningen, det ingår ju då.
Ja.
Att man gör det. Att då allokerar vi en summa till de personerna eller de kvinnorna då. Och så får de en högre lön.
Så hur har det tagits emot?
Nej, men det är ju såklart positivt.
Alltså från kvinnorna antar jag.
Men... Nej, men såklart att det är positivt. Ja. Och vi vill ju att man ska se det som positivt. Men det är klart att jag kan ju också bli besviken på att det ser ut som det gör i vissa fall. Mm. Och undra varför sitter den här personen på den här nivån som är så kompetent och har ett stort ansvar till exempel.
Men tar du det snacket med den chefen då eller?
Ja, men då vill vi förstå. Mm. Jag vill förstå i alla fall.
För det är ju superviktigt, tänker jag.
Ja, absolut är det så. Men det här är ju ett instrument vi har då, eller ett verktyg för att rätta till saker och ting. Och det behövs ju också i tillägg till annat som vi gör.
Mm.
Så blir det här ytterligare ett verktyg kan man säga, verktygslådan då.
Men vad kan du få för svar då om du vill gräva i det där? För det tänker jag att, så här, att det är ju superbra att liksom kartlägga det där. Att ge dem pengar och ha den potten, jättebra. Men jag tänker att man måste ju också på något sätt analysera varför händer det här. Och prata med den chefen för att hitta, annars är det ju bara att sätta plaster på såren, förstår du vad jag menar? Så varför gav du som chef den här lägre lönen?
Absolut.
Vad har du fått för svar?
Nej, men det kan vara en mängd olika skäl. Många gånger så finns det ju en historik. Det kan vara en person som har kommit in i organisationen för länge sedan och sen fått sin årliga lönerevision och vissa år kanske det inte har varit så mycket, andra år lite mer.
Mm.
Och så har det rullat på så utan att man kanske har gjort någon ordentlig översyn i förhållande till andra. Nu ska vi göra det i våra ordinarie lönerevisioner så att förhoppningsvis så händer ju inte det i samma utsträckning nu framåt. Men det kan vara en lång historia som ligger bakom till exempel. Eller en person som kanske har bytt arbetsuppgifter och inte uppgraderats till den nivån där personen bör vara.
Mm.
Man kanske ligger kvar med en lön eller kompensation som inte riktigt har ökat i samma takt. Det ska egentligen inte hända heller framåt därför att nu ser vi över det i samband med chefstillsättningar.
Mm.
Och då gör vi också den här jämförelsen mellan män och kvinnor. Mm. Så att jag skulle säga att det är rätt mycket historiska beteenden som ligger kanske i det här som gör att vi är där vi är. Men det är ju jätteviktigt såklart att vi har instrument för att hålla ögonen på det.
Mm.
För det kan hända. Sådana saker kan ju hända givetvis att någon hamnar fel eller fortsätter att ligga fel. Och då måste vi kunna gå in i efterhand och justera det.
Jag undrar hur många bolag som gör det på riktigt.
Mm.
Alltså mäter Är det, alltså vet du det? Jag har dålig koll.
Ja, alltså lönekartläggningar och ogrundade löneskillnader mellan kvinnor och män. Det ska ju företag göra idag i Sverige.
Okay.
Särskilt om man har kollektivavtal då, så är det en del av det man ska göra så att säga, i sitt årliga arbete som arbetsgivare. Mm. Så det är viktigt såklart att göra det. Och oavsett kollektivavtal eller inte så är det ju någonting som givetvis behövs för att liksom skapa rätt förutsättningar för alla i en verksamhet.
Mm.
Att man har rätt lön för rätt arbete så att säga, oavsett vad man har för kön.
Mm. Ja, intressant. Och vi börjar få ont om tid här nu.
Ja, det är otroligt. Vad tiden springer på.
Ja, det är så kul att alla säger så. Alla älskar att vara här med mig. Det är ju fantastiskt roligt. Men jag har en fråga från min sponsor Excitec innan vi avrundar. Om du inte känner att vi har missat något nu som du vill ta upp.
Nej, jag tycker inte vi har missat något, men det finns så mycket vi kan prata vidare om.
Ja, det är ju
så det. Så det får vi göra vid annat tillfälle.
Ja, det får vi göra vid annat tillfälle. Men min fråga från Excitec, det är vilka som har varit era största kulturella utmaningar under corona? Har ni haft några sådana?
Ja, det har vi såklart haft. Ja. För att vi har ju integrerat två stora företag under den pågående pandemi.
Oh, gud vad svårt.
Ja, det har varit en stor utmaning. Det är utmanande nog att integrera två stora organisationer. Mm. Vi fick också göra det under en brinnande pandemi.
Mm.
Vi lyckades komma igenom alla, kan vi säga, hårda aktiviteter i den här integrationen. Det vill säga att skapa en ny organisation, en ny operativ modell, gemensamma processer och verktyg. Mer eller mindre.
Mm.
Men det som såklart blev lidande av att vi inte har kunnat träffas, det är ju de mjuka delarna av integrationen.
Ja,
att lära känna varandra, att bygga laget. Det har vi fått göra digitalt. Och vi har fortfarande ledare som blev utnämnda i början av 2020 som inte har träffat alla sina medarbetare face to face.
Mm.
Vi har kollegor som arbetar på samma ort, bor och verkar på samma ort som inte har träffats. Vi har kollegor som arbetar i projekt och leveranser gemensamt, har gjort under lång tid, som inte heller har kunnat träffas.
Nej.
Så att det är klart att det har påverkat oss absolut under föregående år. Men nu ska vi försöka ta igen det när vi förhoppningsvis snart kan börja träffas lite försiktigt igen här. Vi får se när det blir.
Har du fått vaccinera igen?
Jag har fått min första.
Oh, fantastiskt.
Ja, ja, det känns verkligen fantastiskt. Mm. Och jag hoppas att det här kommer att rulla på nu så att vi alla blir vaccinerade så fort som möjligt.
Men då har det varit den största utmaningen att de inte har fått träffas. Liksom.
Det har verkligen varit en utmaning på många sätt. När man är ny för varandra i en organisation och ska börja arbeta ihop, det är klart att då är det svårt att inte kunna träffas. Sen har vi ju tack vare digitala hjälpmedel ändå kunnat göra det här jobbet. Vi har kunnat fortsätta våra leveranser, våra viktiga uppdrag på ett sätt som är över all förväntan, skulle jag säga. I alla fall från min sida, att det har gått så pass bra.
Mm.
Och det är ju för att alla verkligen har bjudit till. Våra ledare, våra medarbetare, våra kunder och partners, alla har ju verkligen ansträngt sig för att det ska bli så bra som det bara går.
Mm. Det är bra.
Mm.
Men du, då ska vi avrunda lite här nu och säga tusen tack för att du har varit här.
Tack så jättemycket, det var jätteroligt.
Och tusen tack till alla er som har lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en bra vecka och sen så hörs vi ju på onsdag, precis som vanligt.